Varmt välkomna till Publication The Pod. Det är jag som är Kristin.
Och Ida-Sofia här. Och nu sitter vi här igen, Kristin, och ska hitta ett spännande ämne att prata om och paketera så att ni får det bästa och mest juicy stories. Veckans ämne har vi fått på tips av Matilda, våra lyssnare. Tack för det, det gillar vi ju.
Ett jättebra tips. Vi vill ha mer tips.
Ja, det vill vi verkligen ha.
Så har ni något ämne där ute som ni funderar på, som ni vill höra mer om i liksom publication-paketering, så hör av er.
Då kan ni gå och skryta lite om intressanta stories. Och just nu så ska vi börja det här avsnittet och prata om en man som heter Filiberta Spär. Han jobbade som vaktmästare på sjukhuset Val de Grau under franska revolutionen. Det var ju rätt stökigt där 1793, när det här ägde rum. Han skulle gå och hämta lite mer sprit för att bandagera stackars patienter. Tar en jädra wrong turn ute på sjukhusets courtyard och hamnar nere i Paris katakomber.
Scary.
Han hittas 11 år senare, sjukt nära en utgång. Han är bara en av väldigt många som har förvillat sig där nere. Det är ju jädrigt intressant där med katakomberna. Jag får såna här kalla kårar. Jag vet inte om jag någonsin skulle gå in där. Men det är det veckans podd handlar om. And we've got some juice for you.
Nu kör vi.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage, Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Men vi börjar ju alltid som vi brukar, och KB, vad faktar utan, vad är katakomberna för någonting?
Precis.
Hit me.
Paris katakomber är ett omfattande underjordiskt system, tunnelsystem under Paris. Och det sträcker sig över 300 kilometer. Och de här underjordiska tunnlarna, som ursprungligen var kalkstensbrott, de förvandlades på 1700-talet, eller i slutet på 1700-talet, till begravningsplats för över 6 miljoner människor. Och det gjorde de till en av de mest berömda begravningsplatserna vi har idag.
Ja.
Och mest scary.
Och sen är det ju så att stora delar av de här katakomberna är ju avgränsade och det är botbelagt och olagligt att gå ner och röra sig där inne. Men det finns ju...
Men man kan ju gå på en guidad tur.
Det kan man göra. Mm. Man kan också gå på osanktionerade turer med så kallade catafiles, som då är intressenter som utforskar tunnlarna då på egen hand. Och det försiggår lite sjuka grejer där nere helt enkelt. De hittade ju 2004 en hel biograf där nere.
Precis.
Som var uthuggen i kalkstensbrottet. Och, och det var polisen som hade en övning, för de patrullerade de här tunnlarna lite löpande för att ha koll på att det inte föregår för mycket illegala aktiviteter där nere. Och då snubblade de på i princip en avgränsning, så att byggarbete pågår. Don't get close. Och polisen bara, men vi är ju här på övning, här ska vi kolla in vad som händer. Ja. Och då triggades en inspelning av skällande hundar också för att då skrämma bort på besökare. Och sen så hittade de en kamera som på sensor som filmade alla som gick förbi.
Den
här lilla in. Och när de kom in då så hittade de en fullt utrustad biograf och en liten restaurang i anslutning.
Ja, en liten bar också, va? Ja. Lite så här, ja.
Och där med massa spritflaskor och grejer. Och allting var ju då jätteuppkopplat med superbra elanslutningar. Och det fanns minst tre fasta telefonlinjer och grejer. Så att,
det här känns som liksom en festhåla.
Ja, deluxe.
Bland annat.
Ja, men bland rullarna så hittade de, det kan man ju tänka då, bara så här, vem är det som går och kollar på bio nere i de här tunnlarna? Mm. Så måste ju ha en massa snusk-p-rullar. Men det var väldigt oskyldigt. Mycket 50-talsfilmer och då på den så här, i början av 2000-talet skräckfilm och så. Fy fasen att kolla på en skräckfilm.
Ja, jag vet inte om jag hade vågat det faktiskt.
Nej,
det måste ju vara farligt också att vara där, som att det inte liksom, det kan väl ramla ner saker och det är inte säkrat och...
Nej, men det är ju kalksten och det är ändå, även om det är en väldigt mjuk stensort och det är därför man har grävt ut de här tunnlarna under ja, men tusentals år. Det började ju på, det var ju romarna som grävde ut där från början för att börja bygga staden. Och parisarna har ju hämtat sin sten från, om man tänker på de här stora vita vackra byggnaderna uppe i Paris, så kommer ju kalkstenen från underjorden. Så att det är ju ändå, även om en kalksten är en mjuk sten, så är det ändå hållbart. Så att risk för ras är inte så överhängande.
Inte så stor, nej.
Men i alla fall, polisen då inser ju att så här, hur ska vi hitta de här jäklarna som har gjort det här? Och de är uppkopplade på elnätet, så de kommer ju gå och hitta liksom, vart de har tagit anslutningarna ifrån. Polisen kommer tillbaka 3 dagar senare med experter från Paris elverk. Paris elverk. Och då finns det bara allt det, liksom, alla kablar är klippta. Allting är undanstädat. Om man hade sett det, så stod det bara en note. Så här, do not try to find us.
Nej. De måste jobba snabbare, polisen. Det där går ju inte att gå och ta en fikarast och sen komma tillbaka nästa dag.
Sen var det en grupp som kallar sig typ Paris Mexikanare, Catfiles, som då tog på sig det här senare, men man vet ju inte om det var de. Nej. Har sagt för bara, det finns så många fler where that came from.
Ja. Nej, men det är väl, det finns väl jättemånga delar också som är outforskade som man inte kommer åt också under i de här tunnlarna.
Ja, men
så det som inte polisen ens går.
Nej, och det, alltså det rör sig om ju totalt 30 mil av tunnlar under Parisgatan. Och det som är lite fascinerande med de här brotten är att många av de här stora tunnlarna går i samma riktningar som Parisgator.
Mm.
Så man kan tänka på det om man besöker Paris och går där uppe på en av de här stora boulevarderna. Troligen så löper det
en tunnel under.
Ja.
Med det sagt också, så finns det väl även privata ingångar till de här katakomberna i vissa, från vissa hus eller byggnader. Och det kan man ju undra vem ägarna till dessa privata ingångar är och vad de har använt dem för.
Mm. Ja, och det, om man ska bara prata om strukturen på de här tunnlarna från början, så fanns det 2 tullhus utanför Paris från början som då, kan man väl säga, är huvudentrén till det här.
Mm.
Det här dödsriket, som man kan säga. Sen är det en del filosofisk synvinkel, så kan man också, tycker jag, att det är intressant att tänka på Paris som The City of Lights, och sen finns det då The City of Darkness
ja, under. Ja.
Verkligen. Ja. Och de här tullhusen då som markerar ingången, de kallas tunnlarna till helvetet, som man kallar det, The Kingdom of Death, där nere.
Mm.
Portarna.
Scary.
Very, very scary.
Men du skulle inte vilja gå på en guidad tur?
Alltså jag har ju typ skelettfobi, så att nej. Jag har,
har du?
Ja, men det har jag nog berättat för dig en tidigare. Nej, jag villade ju bort mig på något Varbergsmuseum när jag var liten.
Ja, men just det, det sa du.
Det är liksom skräckblandad förtjusning, men nej, jag tror inte att jag hade...
Jag hade definitivt velat det.
Du hade det?
Ja. Ja. Jag är jättefascinerad av skelett. Tycker det är superintressant.
Arthur, jag har precis upptäckt min 3-åring att vi har skelett, bara mamma har ett skelett, pappa har ett skelett, Arthur har ett skelett, så stackars Anna-Nora bebis, hon har inte ett skelett.
Hon är för liten, han kan inte liksom fatta
nej,
att hon
jag
har
kan
det.
Inte fatta det. Spooky, scary skeletons speak with such a screech. You'll shake and shudder in surprise when you hear these zombies shriek. Nej, jag vet inte om jag hade vågat, men det går ju att gå guidade turer, och de har ju byggt ett museum in i Paris med en så här officiell ingång där man kan utforska en liten del. Och faktum är att det har varit öppet för turism sedan början av 1800-talet, och det tycker jag är lite intressant med tanke på att det var först i slutet på 1700-talet som man började använda de här gruvorna ordentligt som begravningsplats.
Mm.
Och allt det här stammar ju sig från ett väldigt oangenämt problem, eftersom Paris har varit bebyggt så fruktansvärt länge och det har bott så många människor där.
Mycket människor på små, mindre områden.
Ja.
Utrymme. Mm.
då är det ju också så att man, för man fick helt enkelt slut på gravplatser. Även om man grävde gravar som sträcker sig 20 meter ner i marken, så började det bli helt överfullt. Och en av Paris absolut största kyrkogårdar heter Les Innocents. Och man började liksom redan i början på 1700, slutet av 1600 och början av 1700-talet, började ju närboende klaga på att det liksom, så fort det regnar eller whatever, så börjar det stinka rätt obehagligt.
Och det är ju såhär väldigt, liksom upplagt för sjukdomar som ska spridas. Och, ja.
Ja men verkligen. Och kung Louis den 15 beordrade att, till slut då, att parisare inte fick begravas på kyrkogården mera, utan bara sådana som var hemmahörande i Paris. Det började med att begränsa liksom vilka som fick begravas och hur. Men kyrkan hade ju en väldigt lukrativ business av det här Linnosons kyrkogården, för att det, folk betalade sjukt mycket för att liksom bli begravd på Paris.
Ja.
Finaste och största kyrkogården. Så de var emot det. Men sen kom det skyfall i slutet på 1700-talet som bara gjorde att liksom...
Det var droppen, så att säga.
Ja, och droppen kan man väl konkret säga var att det kollapsade en vägg, alltså till kyrkogården. Vet du, man går ut sedan kyrkogården, en stenmur.
Ja.
Som av de här skyfallen kollapsade, så det började alltså flyta ut kroppsdelar i...
Oh, nej, men det är så fascinerande av skelett också, är jag inte att jag hade velat se det, kan säga. Där går min gräns. Åh, vad otäckt.
Och det finns vittnesmål från den här tiden bara som säger att det var en sån stank och det var så fruktansvärt ohygieniskt att det kunde ändra färgen på tyger bara genom att gå igenom ett klädesplagg, bara genom att gå igenom de här på en dålig dag liksom, när det var, hade regnat och sådär. Och alltså Paris parfymerier började ju också klaga. För de bara, inte ens med våra liksom mest potenta
starkaste
parfymer kan
dofter
vi mota den här likstanken. Nej. Som bara sträcker sig över Paris.
Oh, fy fan.
Fruktansvärt. Så Ludvig XVI fick ju till slut, han beordrade stängningen av Les Innocents och typ alla Paris 20 år. Men man började då med Les Innocents som var absolut mest illa däran.
Ja.
Så fatta varje gång det regnar bara... Nu flyter ut
kroppsdelar.
Ja. Så obehagligt. Ja, han bordade stängningen. Men det tog ändå dödgrävare 12 år att tömma kyrkogården. Och då kan man ju tänka så här. Spontant så tänker man ju, okej, dödgrävare, det är massdöd. Och det är så de hade ju också mycket massgravar på de här kyrkogårdarna. Så
ja, jag tänker de var väl packade liksom på varandra, de här kropparna då liksom.
Alltså de var packade på varandra, de hade grävt 20 meter ner i marken, eller 18-20 meter, alltså djupa gravar, och ändå så funkade det ju inte då för att det ändå spillade. Så de hade grävt så djupt. Men det här är så äckligt, nu får jag brace yourself.
Ja.
Eftersom det var så mycket packade kroppar ovanpå varandra, och sen, så kom det inte ner något syre, och för att en mänsklig kropp ska...
Jag mår lite illa redan nu.
Ja, ska decompose.
Ja.
Så måste förutna. Det till syre för att det ska ske en normal
förutnyttning. Det blev en sörja alltså?
Ja, alltså det är så obehagligt. Men i och med att den här packen, det blev förvandlat till fett. Så att...
Alltså jag blir lite illamående. Jag brukar inte vara kvalmig, men det här var faktiskt äckligt.
It gets even worse. Och de här stora då liksom fett. Sörjorna som de upptäcker, parisarna är inte sämre än att så här, aha, det här är ju ändå en...
Nej. Inget lukrativ business från de här nu. Alltså ibland blir jag, vad håller vi människor på med? Och redan nu tycker jag det är så här, stackars de här människorna som tänkte att de skulle få en fin liksom, sista resting place på den här, den här då, fina kyrkogården.
Ja, istället då så tog de där fettet och började göra ljus och tvålar av.
Mm-hmm.
Och parisarna har ju då, det finns en samtida artikel från en amerikansk tidning där de gör lite när, och då parisarna, att de är så väldigt emotional och liksom, de då njuter av ljuset av sina förfäder som är så här lite poetiskt att man då tänder.
Vad inte hemskt för de som är ljusen. Eller liksom har blivit nedkokade till att...
Ja, nedbruttnade till en sörja och sen tänd på ett ljus. Men jag tycker väl ändå att någonstans det är lite mer filosofiskt nice att bli tänd som ett ljus än tvättat
med
intimtvål.
Ja, alltså, nej, okay. Det är ju inte. Jag vet inte vad som är värst än. Att vara tvålen eller att använda tvålen. Liksom.
Ja, nej. Sen kan man också säga så här, det finns ju tillbaka lite till det här med franska revolutionen och så. Det finns ju väldigt många kändisar nere i katakomberna, och det är så här att det inte blir värdnadsfullt hantera då på det här sättet. Man försökte ändå hantera de som hade gått bort och som var begravda på de här kyrkogårdarna med lite respekt. Och dödgrävarna hade faktiskt en, de jobbade främst på natten, och man la värdnadsfullt de ben och sånt som inte hade blivit en sörja la man då i korgar, och så gick man i lyktbelysta gångar då ner till katakomben och fraktade då ändå med värdnad. Och så hade man en sång som man sjöng under tiden som gick med bring out your dead, bring out your dead.
Så du som scary försökt, det låter.
Ja, jättescary. Men de forslade ju ner alla benen då, det tog 12 år totalt. Men vad man inte kunde göra var ju att ha koll på vem som var vem. Så att man kan väl säga att om man inte var lika i livet så blev man lika inför döden. Och det gillade ju den franska revolutionen väldigt mycket.
Ja, men
så här,
precis.
En så här tydlig överklass. Att dels användes katakomberna sen som direkt begravningsplats under franska revolutionen som ju pågick då. Och sen samtidigt så la man också så här, bland annat Robespierre som var dirigent för det här skräckväldet som skedde efter franska revolutionen när de avrättade så många adliga personer och sådär. Man bara slussade ner kroppen. Han ligger själv också begravd där. Så inte lika i livet men lika i döden. Men, och sen också på, man kastade ju ner folk lite hur som haver där med kroppar. Och liksom, eller man kastade inte ner, man fraktade ju dem värdnadsfullt, men man la ju in benen bara lite hur som helst. Nej, och sen från 1800-talet så har man också i omgångar skickat ner olika människor för att arrangera benen i lite så här snygga pelar och sånt. Och om man tittar på bilder från katakomben så finns det ju pelar som bara gör dödskallar. Och man använder ofta symboler av liksom X eller sånt där.
Men jag gissar på de här delarna som är, man har möjlighet att gå en guidad tur. De måste vara väldigt små och begränsade. Det kan ju vara, och kanske inte, det är egentligen de delarna man skulle helst vilja se.
Men jag vet inte riktigt. Där är ju väldigt mycket av benen. Alltså de hade ju ändå, det finns ju så mycket tunnlar där som inte är ben eller där människor har begravt. Utan det är ju främst de här publika delarna. Och jag tror det rör sig om typ 5% av katakomberna som man kan gå. Men sen finns det ju väldigt många såna här osanktionerade turer som man kan gå. Bland annat den här boken Breathe som jag pratat om så otroligt mycket. Han är ju nere i de här katakomberna också. Och för att titta på skallar. Och det är ju också det så här, det hela de, alla de här döda människorna. Och det är vissa kroppar där nere, som är ben som är över 1000 år gamla. Det är en otrolig skattkista för forskare. Och så där, se hur urban utveckling har gått. Och han var nere i det syftet då, att titta på hur folks tänder såg ut. Och han berättar ju då att han är nere med en sån här osanktionerad katafile. Så att det finns ju rent publikt så
vad
kan man...
Vad kan det kosta, tror du? Är det liksom dyrt?
200 spänn kanske? Någonting sånt, tror jag.
Kanske då. Det.
Men sen finns det ju väldigt många delar av tunnlarna då som är fulla också med graffiti och inga kroppar och sådär. Och man har ju hittat graffiti från, alltså från franska revolutionen fram till idag. Och när man... Det finns ju... jag hittade en jättesexy eventbyrå som gjorde en så här extrem middag där nere bara för att hitta rätt plats här, och de skriver upp på sin hemsida ett case i hur, de, så här, hur man undkommer polisen. Oj. Hur man transporterar ner folk så här, säkert. Och sen är det ju så, det finns ju dolda ingångar till de här katakomberna över hela Paris. Så de är oftast gömda i så här gamla sewage, eller så här bakom brunnslock och serviceluckor och sånt där. Och det är, ju, så här, det är ju lite fascinerande. De hittade ju också stora tunnlar under en av Paris stora fängelser. Men det då, vilket de då utredde såklart varför, för de hade utökats då i modern tid, att tunnlarna hade blivit större, att man hade knackat ut ännu större. Det tror man hade då att göra med en sån här underground society som hade
skulle
köra grejer där liksom.
Ja, precis.
Inte faktiskt bryta ut fångar, men det var därför det hamnade på radarn. Sen har man ju hört att det pågår, och det tror jag säkert stämmer, så här massa orger och Ice White Chats fester.
Säkerligen.
Guaranteed.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout.
36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Nej, men också, det finns, du var inne på graffiti där. Det finns väl också en anonym konstnär som har varit där nere och skapat rätt detaljerade väggmålningar i en rätt avlägsen del. Så om man vågar ta sig dit då i de här avlägsna delarna som har möjlighet att se det här fantastiska konstverket.
Ja, värt att upptäcka, men det kan ju också gå himla fel. Det var bland annat 3 tonårspojkar här på 2000-talet som villade bort sig och det blev stort sök på drag med liksom hundar och poliser och föräldrarna trodde att tonårspojkarna hade gått ner i grottorna. Och de hittades 3 dygn senare.
Oj.
Inte riktigt som den här killen vi berättade om i början som var vaktmästare. Det tog ju 11 år innan man hittade honom och han var då skitnära en utgång. Så jävla hemskt. Och då kan man ju tänka att det måste ju vara ett rätt stort mörkertal också på folk som
verkligen
har villat bort sig.
Och som försvinner om man inte vet att de ens har gått ner där. Men det är ju också, har du sett det på sociala medier nu, att det florerar rätt mycket videos när folk går ner eller försöker skicka ner kameror och så i vissa delar av katakomberna. Och ja, de hypar ju upp de här videorna rätt mycket, men det är inte ofta i slutet man får se så där mycket spännande. Men ändå, det finns många som går ner och försöker hitta, göra makabra upptäckter och
ja, men så obehagligt. Nej, jag känner inte, det är typ min absoluta mardröm att gå ner i en sån här.
Men är det för att det är mörkt och skelett då? Alltså? För mig handlar
ja,
det,
men herregud, ja, ja. Skelett, ja, obehagligt.
För det är obehagligt, men för mig är det så här, det tycker jag bara skulle vara kul. Det jag är rädd för, det var därför frågan om så här, rasrisk och så. Min största skräck, det är så här, intvingad i en tunn, trång tunnel. Jag har sett när typ bergsklättrare och så, eller typ dykare kanske, ännu värre, de är under vatten också. Ska exakt klämma sig igenom någonting för att komma ut på andra sidan. Och fastna.
Ja.
Sådana tunnlar är det ju inte, men du förstår vad den klaustrofobikänslan, det är det jag hade varit orolig för. Att man är under och liksom,
Ja, eller levande begravd är ju inte supertrevligt.
Nej.
Vet du vad uttrycket Saved by the Bell kommer ifrån?
Nej.
Ja, men det är också en sån här, inget.
Ja, men just det. Ja, det har vi pratat om. För att man
var så rädd under viktorianska era för att bli begravd levande, så man byggde små klocktorn med liksom snören nere i kistan som man kunde ringa upp. Så att om man då ringde i klockan så blev man då saved by the bell. Nej, men jag tror dels mörkret, men vetskapen då om skelett. Men jag tror att man kanske mentalt hade kunnat förbereda sig på. Men så att säga, av alla saker man kan göra, instängd i en grotta med en massa skelett, no thank you. Det blir också så jädra mörkt. Jag har varit nere i en sån här gruva på Irland när jag var där, och det blir så jädra mörkt. Alltså det är svårt att förklara, det finns inte ens en ljusmolekyl. Det spelar ingen roll att du har, för ofta när man sover och man öppnar ögonen så är det ett mörkt rum. Det finns något, det är helt kolsvart. Du vet inte om du har ögonen öppna eller stängda. Det är så mörkt. Och sen också så här, är man tydligen, om man är instängd så där länge och lever i total mörker, då anpassar sig den mänskliga kroppen biologiskt till ett 48 timmars dygn.
Man blir som Gollum alltså.
Exakt, man är vaken alltså i 36 timmar typ och sover 7 timmar.
Ja, det är inte bra.
Nej, det är väl inte fint att använda som tortyrmetod.
Nej, precis.
Jag också. Sjukt osoft. Nej, men det pågår ju massa grejer där, för de har ju omgångar, hittat hemliga restauranger och sånt där.
Det har väl använt, det har funnits mushroom farming där också. Perfekt klimat för just att odla svamp, vilket jag tycker är rätt äckligt eftersom att det är en begravningsplats också. Men
ja, jag tänker att de kanske inte då planterade eller odlade svamparna just precis på
liksom. Jag vet inte, men bara liksom kopplingen där, det var väl under 1800-talet.
Jag börjar känna att vi rör oss farligt nära så här kannibalismen med svampar som växer. Men, oh lord. Ja, nej, men det var i slutet på 1800-talet så upptäckte man då att det var verkligen en sjukt gynnsam miljö. Så speciellt för champinjoner.
Ja.
Nämligen, och det finns en speciell sort som heter Paris.
Katakomber-champinjoner.
Den heter bara Paris. Paris-svamp.
Ja.
Får andra associationer av det. Men, så att, ja, det stämmer när man odlat då champinjoner av olika.
Olika sort. Ja.
Ja.
Lite halvtrevligt tycker jag, men absolut, jag förstår.
På tal om andra levande saker där, så finns det också, det var en grupp forskare faktiskt upptäckt en helt okänd art av fisk.
Oj.
I vattenfyllda delar av katakomberna, det, då tänker man ju också, och det finns också en man som jobbar lite i connection med Paris styre att utforska de här vattenfyllda delarna av grottorna. Mm. Där snackar vi såna här klämsriskscenarion. Ja. Men han simmar runt med ett så här typ ekolod och kollar grejer vid de vattenfyllda delarna. Nej, men och sen har de forskare varit nere och då hittat den här special. Då tänker man att det måste ju ha varit rätt många generationer av liksom fiskevolution där nere också.
Mm.
Men faktum är att Paris har ju varit bebyggt sen innan romartiden, och där har vi nordbor faktiskt en liten roll i hela Paris. Mm. Eller roll och roll, men jo. Det var, vi vikingar var ju väldigt duktiga på att vara nere och raida the continent.
Vi tog för oss
helt enkelt. Och då finns det en viking som heter Rollo som han var nere och härjade i Frankernas rike. Och till slut de bara, vi kan ju inte skydda oss med de här jävla vikingarna. Så att vi ger en av dem, den värsta av dem alla, han får ett län. Alltså han fick då ett område land nära Paris för att skydda Paris mot inkräktare och mot andra vikingar.
Mm.
Och fick då ett område som numera kallas Normandie efter nordmännen.
Precis. Mm. Och Rollo känner man ju igen från, om du har sett serien Vikings.
Nej, jag började se som tappade lite intresse tyvärr.
Gjorde du?
Ja, jag tyckte inte den.
I fina, mycket ögongodis. Det är generellt.
Ja,
så bara av den anledningen tappade jag inte intresset. Men,
men jag har varit mer inne på The Last Kingdom.
Ja, det har du sagt. Jag har inte alls fattat den.
Okej, men om du kollar Last Kingdom så ska jag kolla Vikings.
Ja, då har vi delat upp det bra.
Ja. Ja. Mycket ögongodis.
Verkligen. Ja, men de här katakomberna har ju också haft en stor kulturell påverkan. Vi kan alltifrån författare som har hämtat inspiration från katakomberna. Det finns en författare som heter David L. Robbins. Han spenderade en hel vecka nere i katakomberna för att samla inspiration till sin bok som hette The Catacombs, passande bok. Och sen har vi också flera modedesigners som har inspirerats av katakomberna också.
Jag tror Alexander McQueen gjorde en resväska en gång med en så här skelettgrej. Jag tror
just
att han har inspirerats
av... Just det, och halen.
Av... Ja!
Den är väl...
Ja, jag vet inte om det är exakt Paris katakomber, men ändå. Mm. Nej, men också Victor Hugo som skrev Les Misérables, som är ju en av dem. Alltså, gud vad jag älskar den filmen.
Ja.
Det finns ju en version med Liam Neeson och Uma Thurman som bara är... Alltså, där snackar vi om godis.
Din favo. Är det Liam Neeson ögongodis alltså?
Alltså 100%.
Jaha, okej. Okay. Vi har helt olika smak här, det är uppenbart.
Nej, han är mitt free card.
Va?
Oh yes.
Han är ju så gubbig. Han har en sån här, han ser ut att ha en sån här, som jag brukar kalla det, ursäkta uttrycket, spionröv.
Va?
Du vet såhär gubbröv.
Försöker du säga att du med mitt free card är en gubbröv?
Ja, såhär du vet, gubbröv såhär platt, du vet såhär spionröv. Men man kan smyga bland väggarna.
Men vem tittar på rumpan?
Jätteviktigt.
Jaha, det är det du har spionröv.
Ja, ska inte säga. Det är så platt.
Har du in magen, Britta, så jag kommer förbi och fram. Strumpationen.
Jag fattar inte alls han. Men har
jag tycker han ser trevlig ut.
Mm. Jo, men det är absolut. Nej, men tillbaka till
författarna.
Ja, nej, men så det är ju tydligt att det är många som har inspirerats av katakomberna.
Ja, alltså det är helt, jag menar, vi sitter här och gör ett helt poddavsnitt om det. Det är ju, kittlar ju fantasin något otroligt med vad som försiggår där nere och
precis,
vad som har hänt och alla de här. Det ligger ju totalt 67 miljoner kroppar där nere. Det är så jävla många. De har ju gjort bland annat en vägg som bara är så här dekorerad. De har tagit bröstbenet och bara lagt ut i så här olika mönster. Alltså fatta hur mycket material man har att jobba med då. Ja.
Men 67 miljoner kroppar?
Nej, 6 till 7 miljoner. Alltså inte 67.
Jag tyckte du sa 67, jag bara, det där låter helt orimligt.
Nej, 67, men jag undrar också hur de har kommit fram till siffran. Det är väl därför...
Ja, för det var det jag tänkte fråga om. Hur många togs, alltså uppskattningsvis av dödgrävarna?
Nej, men de tömde ju alla Paris kyrkogårdar då. vid det
så
tillfället.
Alla är från det tillfället.
För ja, sen och sen, men sen, det är ju kroppar som har pajlats på genom århundraden. Alltså bland annat under pesten så slängde man ju hur många som helst i massgravar på kyrkogårdarna. Så att det är ju a whole lot of bodies down there.
Oh my god, vilket arbete igen nu.
Ja.
Kommer jag tänka på det.
Bring out your dead. Bring out your dead. Mm. Ja. Någon som hade lite trevligare nere i katakomberna, det tycker jag är lite roligt. Vi pratade om att det finns vissa privata ingångar och sådär för många av de här lyxhusen. Och några som gjorde en egen ingång från ett lyxhus i Chardin de Luxembourg, som är lite upscale apartment building. De gjorde en egen ingång till källan och kom över vin för 3 miljoner kronor. Så special edition Grand Cru. Det var ju väldigt tydligt då att de hade stekat ut den här källan innan och tagit
Det var vinerna. Därför de köpte huset, eller?
Nej, de kom från katakomberna in i de här dyra källarna och bara
Jag fattade.
Alla flaskor.
Aj.
Ja, det är ju inte...
Det är lite
sunt. Ja. På tal om det så är ju världens... Vet du vilken som är världens dyraste gata? Sett till försäkringsvärde.
Jag gissar på att det är någon gata i Paris.
Nej, i Champagne faktiskt.
Ja.
För där har ju alla champagnehus... Alltså det är ju dyrare än Fifth Avenue i New York. Och för där ligger alla vintage och alla Grand Cru champagne lagade under marken i liksom kilometervis av liksom dyra.
Oj.
Tur att de inte ligger i Paris då. För att,
ja.
Jo, det sägs ju också att Winston Churchill hade en extra vun för att rädda Paris under andra världskriget och Frankrike på grund av. Han var ju en stor drickare av champagne.
Just för champagne.
Just för champagne. Vi räddar inte bara Frankrike, vi räddar champagne, ska han ha. Ska han ha sagt. Och på tal om andra världskriget, självklart har ju de här tunnlarna använts under andra världskriget. De användes av motståndsrörelsen.
Mm.
Man skyddade judar nere i katakomben under judeförföljelserna under nazisterna. Mm. Och de användes under franska revolutionen för att frakta material. Jag tror det finns så mycket utforskat där nere. Det är väldigt spännande.
Så spännande.
Jag tror kanske vi behöver göra ett avsnitt också om champagne. Det är ju så trevligt.
Verkligen, det skulle vi göra.
Ja, det kanske kommer nästa gång. Och med det sagt så vill vi väl kanske också informera om att podden kommer komma ut varannan vecka framöver för att vi ska ha tid att göra det bra. Det händer mycket i livet med småbarn.
Ja, men också för att vi ska kunna göra dem ännu mer juicy, de här avsnitten.
Ja.
Och fyllda med rolig, intressant fakta.
Mm. Men jag tror det var det vi hade på katakomberna.
Mm, det var det.
Alltså jag tycker ändå det äckligaste var det här med
dödgrävarnas arbete.
Nej, det här med ljusen, det var next level. Jag bara var
next level, verkligen.
Ja. It's very low level.
Det är det.
Så tänk på det nästa gång du åker till Paris. The City of Light har The Kingdom of Death under sig.
Mm.
Hoppas ni gillar det vi gör. Följ oss på sociala medier. Vi har ju förutom podden då, som nu kommer ut lite mer sällan, publication.com. Där ligger vi på artiklar.
Mm.
Löpande på spännande, intressanta ämnen.
Och som sagt, hör gärna av er om ni kommer på något ämne ni vill höra mer om, så kanske vi plockar upp det här i podden.
Ja, tack igen Matilda för bra tips.
Tack snälla.
Ha en bra vecka.
Hej då.
Hej.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kyler Tsitis.
I'm Kayla Tsinis, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.